Du Ruben,
ja.
Vilken mans karaktär tycker du är spännande att gestalta?
Ja, jag pratade faktiskt om det med min fru här, inte för så länge sedan, för att jag sista tiden har fått, eller jag får alltid, jag får ofta förfrågningar om att göra obehagliga män. Alltså elaka fäder eller och så vidare eller någonting sånt. Vad är det rollsättarna ser hos mig som är så osympatiskt? Men och så kan man ju också välja att se det. Men det finns också någonting som är så här att ja, det finns någonting väldigt roligt att gestalta en omedveten person. Mm. Det är det faktiskt.
En omedveten, vad
en omedveten menar jag på att om du att det är en person som agerar på ett visst sätt och där vi som åskådare, om du sätter dig på balkongen, så kan du se att det här kommer gå käpprätt åt fanders, det här kommer inte funka. Mm. Eller det här är en obehaglig karaktär, eller däremot att spela någon som är alltså enbart det ena, men inte har, alltså där det inte finns någon yes. balans, även fast det oftast är just obalansen som skapar den här karaktären liksom, då är det rätt tråkigt tycker jag liksom, så här, jag har faktiskt sagt nej nyligen till en roll där, som var helt ensidig, och det gick inte att förändra heller. Mm. Så då tackade jag faktiskt nej.
Så det är ensidiga.
Ja, det ensidiga är ju
jag
tråkigt.
Jag tänker liksom den här machomannen eller mjukismannen eller älskaren eller den elaka. Alltså om man nu gör det lite stereotyper.
Mm.
Vilken är mest? Vilken härlig att liksom gestalta.
Ja, nej men det alltså Carl Gustav i Fanny och Alexander var ju väldigt rolig att spela. Han var ju en vivör. Han älskade livet, han älskade mat, han älskade att dricka och han älskade kvinnor. Han var ständigt otrogen och hade ju en ganska diskutabel moral måste man säga. Och framförallt extremt daterad moral. Men det var ju väldigt roligt att skapa.
Han var honom. I sin lust.
Ja, han var i sin lust.
Och
han,
som ett barn.
Ja, han var som ett barn, ett vuxet barn. Mm. Och det var ju väldigt härligt. Mm. Liksom.
Mm.
Men det var ju också en det fanns ju en slags omöjlighet med honom också. Mm. Om det inte var på hans premisser så funkade ju inte det hela.
Mm. Mm.
En sån man idag skulle inte fungera i alla fall i vårt samhälle. Inte på det sättet, inte så uppenbart.
Han behöver rätt så upphöjd för att han ska vara möjlighet att få vara en sån man.
Exakt.
Och igen, det kan han nog få plats i vårt samhälle.
Ja, det kan han få. Jag tänker faktiskt nyligen, vi brukar ju inte nämna namn sådär, men Zlatan, han får ju säga både det ena och det andra utan att han behöver stå till svars.
Mm.
Jag skulle nog kanske inte jämföra honom med Carl Gustav i Fanny och Alexander, men ändå liksom så är det ju så att
men lite barn kan man väl ändå få känsla av.
Ja,
lite
verkligen.
Lite brist på konsekvens, tänker
jag. Definitivt.
Mm.
Ja, jag skulle vilja kontra nu och säga vilken kvinnokaraktär skulle du helst vilja spela?
Ja, nu spelar ju inte jag.
Nej.
Så att jag är inte tränad i de tankarna.
Nej.
Så att det kan jag nog inte svara på. Men jag har ju sagt det förut, jag älskar ju tanter.
Mm.
Alltså äldre
Julina också.
Kloka kvinnor med lite muskler liksom, lite alltså det finns något så otroligt härligt
Tuttan
med det.
Tuttan Rolf och dem.
Ja. Ja.
Det får ni slå upp, ni som inte vet vad Tuttan Rolf och.
Ja, men en sån kvinna, det är min dröm att få bli en sån tant.
Ja.
Knalla runt på normala strand.
Ja.
Tala om vad skåpet ska stå.
Ja, men du är på god väg.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Jag ska inte säga att du är tant, men du, alltså, du, vad skåpet ska stå, det kommer du nog kunna berätta för en och annan. Tror inte det?
Ja, men jag älskar de där kvinnorna som, alltså det finns något väldigt, väldigt härligt med det här, jag vet inte vad jag ska kalla det, moder jord. Det är liksom något så jordat och grundat och orätt och liksom är livserfaret.
Ja. Det var lite oväntad beskrivning, moder jord. Kom in, det hade jag inte förväntat mig.
Ja, men jag får den känslan. Alltså det är något helt liksom. Okay. Moder jord kanske har varit lite att ta i, men något helt, något stort. Gillar inte du tanter?
Jag har inget emot tanter.
Nej, det förstår jag. Men du har inte samma kärlek till
tanter.
Nej, men
inte så att jag känner sig, åh, jag älskar tanter liksom.
Konstigt.
Nej, det tycker jag inte är konstigt.
Tror jag alla gjorde.
Ja, men jag älskar tanter och gubbar också. Och barn och allting däremellan.
Du är så jävla kärleksfull.
Ja, verkligen, förlåt. Jag är tusen om ursäkt.
Men jag älskar, men jag tänker, alla. Så här,
jo, men tanter och farbröder är alla ära. Och det är också någon slags... vad är en tant, vad är en farbror och när blir vi farbror och tant? Och jag tycker ju om idag att beteckna mig själv som gubbe liksom. Jag tycker det finns någonting, ja, men det är lite fint tycker jag. Jag accepterar det liksom. Det är många som tycker så här, men herregud, du är ju inte gubbe ännu. Så jag, men, jo, men det är jag ju faktiskt.
Jag vet vad som hände mig idag. Jag steg på, jag var lite försenad till jobbet i morse tidigt. Så att jag brukar alltid gå till jobbet, men jag hann inte det i morse, så att jag sprang på ettan. Och det var fullt med folk. Jag kastade mig på ettan, stod där och trängdes med alla andra. Då är det en väldigt ung man i 20-årsåldern som sitter och så tittar han på mig med en varm, kärleksfull blick och säger, vill du sitta?
Ja.
Tänkte jag, nu är jag tant.
Fast det tycker jag var fint. Jag trodde att han skulle säga, vill tant sitta? Men det sa han inte.
Ah, nej, men det är ju samma sak.
Ja, nej.
Jo.
Det är inte riktigt samma sak. Tycker jag. Det tycker jag, det ska du lägga på snällhetskontot och
ja, men
att
jag...
vi fortfarande lever i en bra värld.
Ja, men jag tänkte först, vad fan menar du?
Och smockade till honom.
Men sen
vad fan
så...
menar du med att jag ska sitta ner?
Sen så valde jag bara att le tillbaka och säga tack gärna.
Alltså, och så satte du där? Ja, vad fint.
Man lär sig.
Ja. Men hur... Det här är ju fortfarande så att, men våra könsroller då, hur ser du på dem? Har tant och farbror har ju förändrats definitivt.
Mm.
Alltså, dels så titulerar vi inte varandra som tant och farbror längre. Men, och också att när våra föräldrar var i vår ålder, då var de ju definitivt tant och farbror. Och, men vi är inte riktigt det. Liksom. Det har, ja,
finns väl de som påstår att vi inte växer upp? Att vi springer runt och är tonåringar tills vi blir gamla i våra kläder och ja, klädstil?
Det håller jag
och...
definitivt inte med. Men det är klart att här sitter jag i 57 år och har en hoodie på mig. Men det är ju från den kulturen jag kommer. Ju. Mm. Jag tar med mig dem. Ska jag plötsligt börja sätta på mig hatt och rock?
Ja, eller åtminstone en kavaj kan vi tycka.
Ja, men då får du söka en annan poddpartner.
Men nej, men könsrollerna är ju i förändring.
Ja.
Och det är på både gott och ont, tänker jag. Och det här med att allt fler kvinnor trots allt tjänar mer. Tar sig in på arbetsmarknaden, blir chefer.
Mm.
Och vad gör det med... ja, vi har så mycket singelhushåll i Sverige. Mm. Har det med att våra könsroller förändras?
Mm.
Att vi inte... könsrollerna är inte lika kompatibla. Att vi befinner oss i olika utvecklingsfaser och därför har svårt att connecta med varandra.
Mm.
Jag vet inte. Men det är intressant att fundera kring.
Ja, men det kvarstår ju faktiskt så att kvinnor ligger under i lönesättningen även för samma utfört arbete.
Så är det verkligen. Men så är det verkligen, men vi ser att kvinnor tjänar mer. Idag är det över 64% av alla som tar examen är kvinnor. Just och så det. Har det varit länge, så att kvinnor är ju mer välutbildade
definitivt.
Än män.
Och resultatmässigt också, både från gymnasiet och in på universitetet, så är ju tjejer och kvinnor mer framgångsrika helt enkelt.
Mm. Mm. Även om det är långt kvar, framförallt i näringslivet, i kommunal och statlig sektor, så är ju, där är det ju kvinnor som dominerar på chefspositioner till exempel.
Ja.
Mm. Men så att det är ju i någon slags rörelse.
Ja, det är det. Och det är lite tango. Det är två steg framåt och ett steg bakåt lite grann. Vi vet ju idag att unga, det finns rapporter om att unga är väldigt ointresserade av jämställdhet. Och i synnerhet unga män.
Unga. Framförallt i socioekonomiska utsatta områden. Ja. Det får man också lägga till.
Ja,
så det är ju, det är en viss grupp av pojkar, unga män. Det kan man ju fundera på om det handlar om andra saker än att de egentligen är ointresserade av jämställdhet.
Just det. Men konsekvensen är ju att det främjar inte jämställdheten.
Nej. Så är det ju. Ja. Verkligen.
Så det är ju rätt många processer som är igång i vårt samhälle idag samtidigt. Det är liksom fram och tillbaka, det fluktuerar liksom i hur våra könsroller förändras sakta men säkert. Men vi upplever i alla fall att de förändras.
Ja, och vi ska ju få prata om det.
Just det.
Kanske inte så mycket om, könsroller också. Kanske vi kommer in på. Men vi ska ju framförallt prata om en grupp utsatta män.
Mm.
Med våran gäst.
Just det.
Vi ska strax bjuda in Stefan Krakowski. Som är författare, debattör. Och han hade ett väldigt omtalat sommarprat i somras som väckte debatt.
Mm.
Han är också psykiatriker.
Precis.
Och jag tror att han snart står här och knackar på.
Ja, då tycker jag att du får gå hem till honom.
Mm, då gör jag det.
Bra. Välkommen Stefan Krakowski till Poddmogna.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här. Det här känns spännande.
Tack för inbjudan.
Vi har en standardfråga som vi startar den här podden med. Och det är, upplever du att du har mognat något på sista tiden, Stefan?
Har jag mognat? Jag vet inte. Det beror lite på vad du menar med mognad.
Ja, vad menar du?
Jag försöker nog att träda så moget som möjligt, men jag vet inte om jag lyckas så väl med det. Man kan väl säga att ju längre tiden går, desto mer tycker jag att jag blir nyfiken på livet och på människorna omkring mig. Nyfikenheten är ju någonting som har drivit mig väldigt mycket, i princip hela mitt liv egentligen, i det jag har gjort. Och det har ju slungat ut mig i lite olyckliga situationer ibland också, när nyfikenheten har nästan kostat mig livet ibland. Men nyfikenheten och aptiten på livet och kanske förhoppningsvis också ödmjukheten gentemot andra, det kanske är en del av mognaden. Jag hoppas det i alla fall.
Mm. Så det är någonting som, mognadsprocessen är någonting som du förhåller dig till hela tiden längs med vägen?
Ja, även om jag inte tänker i termer av mognad, så, för jag är ganska barnslig av mig också, så tycker jag väl att en del av mognaden är väl faktiskt att se på sin omgivning med lite mer förutsättningslöst och inte så dömande. Och vi lever ju i en tid där man dömer väldigt snabbt, och i en tid som är väldigt polariserad, tycker jag, olyckligtvis nog. Så det har väl med mognad att göra, tycker jag, att inte vara så arrogant så att man tror att alla ska tycka precis likadant som en själv. Därför att tror man det, så tycker jag faktiskt att det är en typ av arrogans i livet, att man förväntar sig att alla ska hålla med, tycka som en själv och bli kränkt när de inte tycker som en själv. Det tycker jag är en brist på omognad, och jag hoppas verkligen att det är en ledstjärna faktiskt för mig. När jag skriver och när jag träffar folk och när jag gör intervjuer och när jag bjuder in poddgäster, att det har varit en brokig samling där vissa där jag inte håller med om någonting egentligen, mm. men där jag är nyfiken, och istället för att säga att det där accepterar jag inte, det där är fel och så vidare, så blir jag istället nyfiken och frågar, du tänker så, mm. intressant. Mm. Det hoppas jag kan vara en del av mognaden.
Mm. Så lite mer utforskande, icke-dömande. Mm. Mm. Var, när du säger att din nyfikenhet har drivit dig så hårt, så till och med att du har hamnat i väldigt olyckliga omständigheter, hur, på vilket sätt har nyfiken varit så stark?
Jag hade en period ganska sent i livet egentligen. Det är väl mer, kan man tycka, en tonårsfråga. Men jag har ju försökt att hitta min väg i livet yrkesmässigt. Och jag beskrev det här i mitt sommarprogram bland annat, att jag på något vis hamnade på en professionell bana som jag inte valde själv på sätt och vis. Och har försökt på något vis att kompensera det här genom att kasta mig mellan olika saker. Där jag från början har känt till och anat att det här var osäkert och var förenat med vissa risker. Och det, så har det blivit också.
Spännande.
Vad tänker du att tycker du att det har blivit mer polariserat än vad det var för 30 år sedan i samhället i stort? Och vad tror du att det beror på?
Jag tycker det är mer polariserat idag, och att det blir värre hela tiden. Jag har ju varit ganska flitig att skriva debattartiklar, framförallt för Expressen. Men har väl mer, skriver mycket hellre krönikor där, med vardagsbetraktelser och olika observationer och reflektioner som jag hoppas att väldigt många kan identifiera sig med och känna igen. Därför att den här polariseringen gör att det blir så fastlåst, och det känns tidvis ganska, ja, men jag känner en uppgivenhet när det gäller att kunna påverka folk. Jag beundrar alla de av mina vänner inom media som också som fortsätter att opinionsbilda. Det jag tycker är modigt, och att de inte på något vis känner en uppgivenhet, precis som jag gör. Så att svaret på frågan är ja, jag tycker det är mer polariserat idag. Och det senaste, därmed inte sagt att jag inte skriver artiklar som väcker reaktioner. Nu senast har det varit på DN Kultur där jag skrev om, jag vet inte om ni såg det, en artikel som handlade om mansförakt och manshån. Vilket känns lite ganska logiskt för mig, eftersom jag har skrivit den här boken om incel, och det handlar väldigt mycket om ofrivillig ensamhet överhuvudtaget hos män, därför att det är ett störst problem hos männen. Och det väckte ju reaktioner, och det var ju väl ytterligare ett tecken på det jag ville peka på, var just den här polariseringen och det här som vissa kvinnliga skribenter säger, könskriget. Och tycker man att det är ett krig, så är ju alla medel tillåtna på något sätt, och då blir det om något en polarisering. Då talar vi om ett kollektiv som på något vis ställs mot ett annat kollektiv. Och jag vänder mig överhuvudtaget mot den kollektivistiska tanken. Vi är individer först och främst, och det finns enorma variationer både hos kvinnor och män inom respektive grupp. Så att det är väl ytterligare ett exempel på, om som i det här fallet, att jag skriver och konstatera ett faktum som jag ser det i alla fall, och att reaktionen blir att man gräver sig ännu längre ner i skyttegraven på något vis och tycker att det här ska man, i det här fallet, det här ska männen som kollektiv tåla. Och jag tycker att om det, jag menar, vi har problem idag, det är ett samhällsproblem, det här med män som hamnar utanför samhället. Det är ett stort och det är ett växande problem, där alla borde vara intresserade av att hitta en lösning och identifiera det problemet, som jag ser det.
Vad händer med dig, med ditt utforskande icke-dömande, när du blir bemött av könskrig och den retoriken? Vad händer med din...
Det? Nej, alltså man vet ju aldrig riktigt vad som händer, oavsett om man skriver en bok eller en artikel egentligen, vad reaktionen ska bli. Jag förväntade mig nog att det skulle bli reaktion, eftersom jag namnger och ger väldigt konkreta exempel på det som börjar bli norm, nämligen att sparka på män som kollektiv, oavsett vad det handlar om. Så det är klart att jag förväntade mig reaktioner, men jag men det är alltid man löper alltid en risk att bli missförstådd, medvetet eller omedvetet, av de som tycker annorlunda. Och det är ju ett problem som vi alla måste bära, alla vi som befinner oss i offentligheten och skriver och på något vis är inom media, att vi löper alltid risk att bli missförstådda och att man tillskriver oss åsikter som vi inte har. Och det är alltid lika frustrerande. Mm. Det är en sak att man inte håller med, det är helt okej. Men att man tillskrivs åsikter och att det blir sådana grova överdrifter ibland, det är ju en annan sak. Det känns inte så kul.
Nej, jag förstår det, men jag blir också nyfiken på den här utforskande, icke-dömande som du försöker förhålla dig till och vara i. Och när du blir då bemött av en annan retorik och ett annat sätt, blir du fortfarande könskrig? Hur menar hon? Hur tänker hon nu? Och liksom, vill du fortsätta utforska icke-dömande, eller blir du också bara enough? Liksom. Vad händer med dig?
Nej, alltså jag förväntar mig nog att det ska bli lite av det också. Mm. Så att nej, det är inte så att det är inte så att det påverkar mig på det viset. Jag är ju fortsatt att vara nyfiken och fortsätter att skriva, och är det någonting intressant, något samhällsfenomen eller någonting som jag reagerar på, då kommer jag inte att skriva om det. Mm. Så att nej, det kan jag inte säga. Det påverkar mig inte på det viset.
Men känner du en viss förståelse för att om en grupp känner sig förtryckt, att vokabuläret kan bli betydligt mer hårdfört, därför att man upplever att man slår i underläge?
Absolut, absolut. Det finns många exempel på det, och det är en mänsklig reaktion naturligtvis. Men man förlorar i längden på det. Ofta blir det en överkompensering. Pendeln svänger för långt åt andra hållet, så att säga. Och det är ju väldigt olyckligt. I just det här fallet handlar det om, och de argument, motargument som jag fått är, väl kan man väl säga sammanfattningsvis, att eftersom kvinnor har förtryckts tidigare historiskt, vilket de ju har, av män, då är det inte mer rätt att vi ger tillbaka nu på nutidens män. Mm. Och jag tror inte på kollektiv skuld, oavsett vad man talar om egentligen, utan går det dåligt för ett kön, så går det dåligt för båda två. Det är min inställning. Vi har alla inte intresse av att vara konstruktiva här. Ett könskrig är verkligen ingen lösning på problemet, som jag ser det.
Nej, jag tror vi, de flesta utav oss, är överens om
det.
Ja,
jag tror också det.
Men du, jag är nyfiken på dig. Om vi backar lite i din profession, så har ju du mött människor i absolut sina svåraste stunder, i sina största smärtor och tvivel. Hur kommer det sig att du valde psykiatrin och att ägna ditt liv åt det här svåra?
Det var uteslutningsmetoden. Eftersom jag inte ville bli läkare överhuvudtaget. Utan det som jag är nu, när jag blir en skribent och författare. Och eftersom jag är humanist och inte naturvetare. Jag är hopplös naturvetare, verkligen. Så när man börjar på läkarprogrammet och börjar plugga, så inser man, och det här gäller nog inte bara mig, det gäller nog de flesta av mina kursare och kollegor, att jag tror att det är ganska få som från början vet vilken specialitet de ska ägna sig åt, utan det är mer en sorts uteslutningsmetod. Vissa tror jag från början har bestämt sig, jag ska bli kirurg eller jag ska bli patolog. Nej, inte patolog. Men vad nu är för någonting. Och för mig var det ganska naturligt. Jag tog mig igenom utbildningen och var väldigt, alltså några gånger på vippen att hoppa av överhuvudtaget. Men tog mig igenom det hela, och sen när jag kom till psykiatrikursen så hände någonting. Då tyckte jag att det här är spännande, för här fanns det inga givna svar. Och det var verkligen någonting annat. Och då, på den kursen gick jag ut som kurs etta, för då ansträngde jag mig extra och tyckte att det var intressant. Så att det var för mig ganska naturligt i den kontexten. Men sen så har jag ju snavat omkring i tillvaron yrkesmässigt och prövat alla möjliga saker. Allt ifrån att få betalt att titta på porr som filmsensor, och även stora biograffilmer naturligtvis, kan
det
man
var
säga.
Annorlunda.
Mm. Ja, det var annorlunda till att vara Sveriges representant i Europarådet när det gäller human rights-frågor till allt möjligt annat. Så det har varit och är en brokig yrkeskarriär som jag har gjort. Mm. Men det finns en logisk förklaring till det.
Mm. Så att det låter ändå lite grann som att det hänger ihop lite grann.
Ja, det gör ju det.
Det finns ju ändå, som jag ser, en röd tråd i de här.
Ja, ja det gör det. Och så fort det var någonting som inte hade med min yrkesbakgrund att göra då som läkare så hoppade jag på det.
Ja.
Och så. Men mina ambitioner och mina drömmar om att skriva och bli journalist och åskribensar, det visar sig väldigt, väldigt tidigt.
Mm.
Och det är bland annat när jag gjorde den här praon som man får göra till nian, då ville jag gärna komma till en tidningsredaktion och så hamnade jag på en tidning som heter Byggnadsarbetare. Den finns fortfarande, Byggnadsarbetare.
Mm.
En stor facklig tidning. Och den stund, den måndag som jag klev in på den här tidningsredaktionen och kände doften och kände av stämningen och de liksom satt och skrev och jag blev helt förälskad. Jag blev helt...
Du var hemma?
Nokta. Ja, verkligen. Det var fantastiskt. Och så att jag var den här veckan. Jag längtade verkligen efter måndagarna då, minns jag. Att få komma dit. Och kulturredaktören tog hand om mig. Vi gick på liksom vernissage och han liksom en som jag beskriver i sommarprogrammen. Han var en korpulent man som hade en sån här stor mugg som han drack saft ur. Och han, mörk kostym.
Trodde du att det var saft? Eller det var saft?
Det var faktiskt saft, vad jag vet i alla fall. Jo, men det var saft. Och så där. Så han, och sen så efter ett tag så de såg jag att jag var helt betagen av det där. Så att då säger chefredaktören då att vill du skriva ett eget knäck? Och då så fick jag sticka iväg till och intervjua en representant på Reso, som det heter då, en resebyrå som fackföreningsrörelsen hade. LO hade LOs resebyrå. Och de skulle lansera ett nytt resmål, turistmål, nämligen Malta. Det var ingen som hade gjort tidigare. Och jag tror jag var den första som skrev om det där. Så att det var fantastiskt.
Det finns smak för dig tidigt.
Ja, verkligen.
Mm.
Det här hur man tar in en miljö, så nämnde du doft. Mm. Det tycker jag är intressant. Mm. För jag är också lite grann så att jag inte bara går in i ett rum och ser, utan det är någonting annat som... Minns du vad det var för doft som slog dig an, som gjorde dig så bekväm?
Kan det vara trycksvärta?
Trycksvärta på den tiden, whisky, svett och...
Ja, jag vet inte. Det var bara att det var en speciell doft och den här muggen med röd saft och den här... Han hade speciellt sätt att prata också, den här kulturredaktören. Någon sorts kluckande ljud när han pratade. Och de här luncherna vi åt tillsammans där i matsalen. Och jag satt där bland de här... det var bara män. Då, bland de här killarna liksom. Och jag var kände mig nästan som en i gänget när jag satt och pratade där. Det var fantastiskt. Och så när jag liksom såg den där artikeln i tryck så med mitt namn, så kom jag hem och så visade det för mina föräldrar som bara, de läste, jag tror inte ens att de läste det, de bara tittade på det och sen så sa de ingenting.
De sa ingenting?
Nej, det var
inget att ha.
Nej, det här var ingen framtid och du måste satsa på någonting säkert.
Så du satsar på det säkra först för att sen...
Ja, för att jag var en lydig pojke som ett lydigt ensam barn som gjorde som föräldrarna sa till mig. Mm. Tyvärr.
Mm. Kanske inte såg så många andra möjligheter där.
Nej. Mm.
Jag tänker också när du beskriver det här att du kände dig, trots att du gick i nian, som en av den här gruppen män. Och så tänker jag på den här boken som du har skrivit nu om incel, där det är just det män som inte känner någon gemenskap. Eller till en början med i alla fall. De hittar ju en gemenskap ute på nätet. Liksom. Och jag tänker också det när jag har läst delar av den här boken, att hunnit klart den, men också lyssnat på dina andra intervjuer och så vidare. Så jag tänker också polariseringen nämnde vi, men också det här att man hamnar utanför och i isolering, i isolation. Att det känns också som att det är någonting som hänger ihop. Liksom. Att ju mer polariserat det blir, desto mer blir det stora grupper eller individer då, men, av människor som hamnar i isolering och hamnar utanför. Och då börjar en process av knasighet, att man har ingenting att stöta och blöta sin tillvaro med.
Mm.
Hur ser du på det?
Ja, det är inget tvivel om att det är inget tvivel om att det är på det viset. Det här är ett jätteproblem, och det har ju visat sig nu i ända upp på universitetsnivå att det här med skärmtid, att barn inte får läsa och skriva är ett jätteproblem. Det är, som jag tror, en tickande utbildningsbomb. Gymnasielärare, universitetslärare vittnar om det här, att folk inte kan tillgodogöra sig en text på ett vettigt sätt, än mindre skriva en som håller ihop. Därför att det finns liksom inga genvägar när det gäller att lära sig ett språk. Nu har vi den här deodem-debatten som jag innerligt hoppas inte kommer gå igenom, att man får säga dem istället för deodem och inte kunna skilja på det. Det är katastrofalt. Att barn idag och ungdomar inte läser böcker, det var det som räddade mig.
Mm.
Eller räddade för mycket sagt, därför att mina föräldrar läste väldigt mycket också. Jag är uppvuxen med det, så att på det viset var det privilegierat för min del. Men problemet med de barn idag som inte fattar ords betydelse, inte kan skriva och så vidare, deras föräldrar sitter ju också vid skärmen hela tiden. De har läser inte heller böcker. Så att skolan har ju en enorm viktig uppgift, men det kan inte bara komma an på skolan.
Mm.
Men allt tyder på att skärmtiden har ställt till det väldigt mycket. Att ska man på något vis tillgodogöra sig ett språk och nyanser och så vidare, då måste man måste läsa.
Mm.
Så att det där är extremt viktigt.
Men jag tänker, när vi pratar om pojkar, så finns ju undersökningar som kommer nu om att en orsak till att pojkar inte klarar av skolan i samma höga grad som flickor är att de just lär sig att läsa och skriva så mycket senare än flickor.
Mm.
Att de liksom hittar inte sätt.
Nej.
Och det gör att de blir väldigt försenade i sin kunskapsutveckling och hamnar efter.
Mm. Mm.
Apropå pojkar och flickor.
Det är en del av det hela. Det andra är ju att läroplanen hittills har gått ut på att söka fakta och reflektera. Och det är bara det att man kan liksom... Man måste ha en baskunskap som läraren, enligt min åsikt, måste delge eleverna. Man måste liksom förmedla kunskap och lära barnen och ungdomarna basic facts om de ska kunna överhuvudtaget göra reflektioner. Det räcker liksom inte med att googla eller ChatGPT som kommer nu mer och mer, som kommer ställa till det också, tror jag, på sätt och vis. Så att det finns liksom inga genvägar.
Nej. Men nu kommer det sig att ditt intresse och nyfikenhet väcktes för den här utsatta män. Var kom det ifrån?
Ja, det föll sig ganska naturligt, därför att jag hade ju talat om det här incel-begreppet, men jag har ju en bakgrund också yrkesmässigt, apropå det vi talade om tidigare, med säkerhet och terror och kontraterrorism. Jag pluggade, gick en utbildning på St. Andrews universitetet, och sen så jobbade jag på dels på Försvarshögskolan ett tag och sen på Försvarsmakten på högkvarteret, där jag hamnade så småningom med säkerhets- och underrättelsefrågor som inte hade ett dugg med min läkarutbildning att göra, apropå. Så det gjorde jag, alltså att jag hade ett intresse för det här, och incelbegreppet då var fortfarande ganska diffust. Det fanns de som skrev om det, men som hade åsikter men som aldrig hade gjort sig besväret att träffa dem överhuvudtaget.
Mm.
Så en vanlig måndag morgon på en akut intagningsavdelning började prata med en kille som hade sökt för sömnbesvär. Hade absolut ingenting med det här andra att göra. Så tonade en bild fram där jag en ganska otäck bild fram som visade att den här killen var en så kallad incel. Och det gjorde att jag började intressera mig för det här. Framför allt handlade det också om att då hade några incelrelaterade terrorbrott begåtts som hade fått uppmärksamhet. Och när jag började titta och gräva i det här så konstaterade jag till min förvåning att som sagt ingen hade pratat med dem egentligen, utan, men alla, väldigt, inte många kanske, men vissa som skrev om det hade väldigt bestämda åsikter. Och så kan det ju inte gå till, tänkte jag. Så att jag tänkte att jag vill titta lite närmare på det här och se om jag kan få kontakt med dem överhuvudtaget. Och det är det jag beskriver i min bok, att det gick ju si och så i början, men så småningom så lyckades jag etablera kontakt och vinna deras förtroende. Det är en heterogen grupp det här med olika bakgrund och så vidare, men de har olika gemensamma nämnare. Så
det var via terrorhot och säkerhetsfrågor som ditt intresse väcktes egentligen, mer än deras utsatthet?
Ja, från början var det nog det, men också, jag visste ju inte vad jag skulle finna. Och det jag fann var ju någonting helt annat. Dels att det inte var en sorts isolerat fenomen på någon kant, utan att det här var toppen av ett isberg. Det handlade om så mycket mer, nämligen ett samhällsproblem där incel gruppen var bara en del av det hela.
Och det där tycker jag är så intressant, för när vi pratar incel så pratar vi nästan, alltså som lekmän så pratar man ju ofta om de här livsfarliga männen som begår terrorhot och som mördar kvinnor och sådär. Men om vi inte lägger fokus på de livsfarliga utan på det här andra gänget, vad är det? Alltså, hur skulle du beskriva fenomenet om vi inte tar det livsfarliga?
Det är en grupp som har olika utbildningsbakgrund, olika, de finns inte bara i Sverige utan de finns globalt. Extra grad i, jag skriver bland annat om Kina och Indien där det finns ett mansöverskott på 70 miljoner. Och de flesta där kommer inte hitta någon partner överhuvudtaget. Så att det här är ju ett globalt problem. Mansöverskott överhuvudtaget är en väldigt dålig idé. Oavsett vilket land och kultur vi talar om. Det blir alltid problem då. Men man skulle kunna säga att, enkelt uttryckt, att incelmän är ju män som helt saknar sexuell erfarenhet och inte kan få ihop det romantiskt eller sexuellt med en partner. De lever oftast helt isolerade, väldigt isolerade, och känner ett hat och ett förakt framför allt mot sig själva. Och i vissa fall naturligtvis även mot samhället och mot kvinnor och mot snygga män. Men det handlar först och främst om ett självförakt och ett självhat som är väldigt destruktivt och som gör att de ofta har självmordsplaner och självmordstankar och ibland också tar sitt liv.
Det är lite svårt ibland att förstå, tycker jag, för det är en sak att man har svårt att hitta en partner. Det är de ju inte ensamma om. Det finns ju många som letar och men som ändå har ett fungerande liv. Att de har vänner och de satsar på sitt yrkesliv och så. Men de får inte ihop det med kärleken.
Nej.
Men det här är ju något, ett steg till. Det är liksom det, hela livet verkar handla om. Det blir någon fixering vid detta.
Ja, på sätt och vis är det ju det. Men de här männen lever oftast, som sagt, väldigt isolerade. Deras enda sociala kontakter är ofta via nätet med andra likasinnade. Så att man har någon sorts gemenskap i anonymiteten. Det finns en överrepresentation av psykisk sjukdom också. Alltså väldigt många har Asperger-diagnos. Alltså i interna, det finns vissa interna opinionsundersökningar, alltså där en administratör på en incel-site frågar medlemmarna olika frågor kring etnisk tillhörighet och utbildningsbakgrund och så vidare. Och man frågar efter psykiska besvär, alltså depression, ångest och så vidare, då 2/3 svarar att de lider av det. Sen ska man inte glömma att leva isolerat, inte ha vänner, kanske bara kontakt med familjen, men inga vänner och kanske inget jobb. Och har man ett jobb så, också där, så lämnas man ganska ensam. Att leva framför en skärm gör ju att man känner sig sämre psykiskt också i sig, så att det blir liksom en väldigt ond cirkel. Och sen saknar man ju den här förmågan också att interagera socialt med andra, inte bara med kvinnor utan överhuvudtaget. Och det här är ju, tror jag, ett problem som man nog kan säga gäller väldigt många unga idag överhuvudtaget, att de tillbringar väldigt mycket tid framför skärmen och har liksom vänner som de aldrig har träffat egentligen, men som de umgås med via nätet. Liksom några som har berättat för mig att det blir mer och mer ovanligt att ringa på mobilen, utan man messar istället, för det är så läskigt att ringa.
Så påträngande.
Ja, så det vi liksom...
Känns bekant, det har man hört.
Ja.
Jag sitter och tänker också på det här, vad det här gör rent kemiskt med en människa att vara isolerad. Jag tänker på de rumänska barnhemsbarnen som inte blev rörda vid. Som inte fick igång oxytocinet liksom i kroppen. Och de blev ju handikappade. Det är ju helt taget ur luften här nu, men kan det här vara någonting som påverkar hela det här? Att det blir en obalans som skapar, det är flera komponenter här, tänker jag, som i vårt samhälle som skapar, alltså, skapar den här gruppen av människor.
Ja, men mänsklig fysisk närhet är ju så viktigt för oss alla. Vi är beroende av det, och de här får inte det överhuvudtaget.
Inte ens en kram?
Nej. Och vi vet också då att unga har sex mindre och mindre. Det här är en global trend också. På olika kontinenter att det blir mindre och mindre vanligt att ha sex. Man ligger mycket, mycket mindre idag än vad man gjorde för 10 eller 20 år sedan. Det gäller även i Sverige.
För att man använder, varför det?
Ja, det kan man ju diskutera. Det kan man diskutera varför det är på det viset. Det har säkert också att göra med att datorn och laptopen
att vi ses mindre.
Ersätter. Ja, man ses allt mindre och så.
Mm.
Datingintresset är ju däremot väldigt, väldigt stort fortfarande. Men där är det också väldigt tuffa villkor egentligen. Där väldigt många män, de flesta män, kanske inte har så stora möjligheter jämfört med kvinnor.
Jag har funderat mycket på den här incel-mannen som du beskriver i boken, eller som andra också beskriver, den här profilen. Om man tänker på mansrollen, den traditionella, den här, om vi tittar tillbaka, så har ju den stereotypa mansrollen har ju varit fysisk styrka, mental styrka också, beslutsmässighet, handlingskraft, beskyddande, mycket kopplat till att vara stark och uthållig. Och traditionellt också ganska taskig koppling med, alltså kontakt med sina sitt känsloliv och kunna prata om känslor. Och det här är ju gamla traditionella, men som ändå finns ganska, fortfarande finns kvar i vårt samhälle som påverkar oss. Jag satt i en styrelse för någonting som heter Fatta som jobbar mot sexuellt våld. Och vi gjorde ju mängder med träffar med killar, killmiddagar och killträffar. Och genomgående unga som äldre, professionella, oavsett om vi var i domstolen eller i skolan, så genomgående så sa ju dessa män att de saknade manliga förebilder. Mm. Och att de genomgående så hade de inte kunnat prata med sin pappa om känslor. Så att vi pratar ju nutid kring den här mansrollen.
Mm.
Men den här incelprofilen beskrivs ju så långt ifrån det. Så den egen identitet, alltså självbilden, pratar vi om. Svag, oförmögen till det mesta, inte alls det här virila, starka. Men däremot så verkar de ju kunna formulera sina känslor om både längtan efter en kvinna, känslan av ensamhet, självförakt. Det är såna motsatser. Vad är det som händer här? Apropå pendeln, den slår till andra sidan. Liksom. Är det någon slags...
Ja, det finns ju det är en förvrängd... Insemen har ju en förvrängd bild av verkligheten i hög utsträckning. Även om de också har några poänger, måste man faktiskt erkänna. Det finns ju en enorm utseendefixering till exempel. Och det finns också en sorts övertro att en snygg man kommer undan med vad som helst och att kvinnor bara går efter utseendet och att man anser sig inte ha en chans därför att man har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet, så att säga, utseendemässigt, och det gör att man inte har en chans, medan de som har blivit födda av, så att säga, rätt föräldrar, som de ser det, de är snygga och de kan få vilken tjej som helst, och så att det är liksom ett ideal som man ser upp till men som man aldrig kan uppnå där, och då uppstår ju den här känslan av hopplöshet och till och med i värsta fall självmordstankar. Men det är ju också intressant. Jag tycker det här är en intressant diskussion, det här med när du tar upp den här traditionella mansrollen. Att vara beskyddande, att vara stark och så vidare. Det är, man har ju ändå en känsla av att kvinnor gärna vill ha den typen av man. Därför att nu menar jag inte en macho ideal utan jag menar en man som är stark och säker, självsäker och som där man kan söka skydd och som på något vis rent evolutionärt är ju det här ganska logiskt. Så, och det finns en när jag beskrev den här boken så intervjuade jag ju ganska många, inte bara insemän utan jag tänkte på debattörer och inklusive feminister och radikalfeminister och kvinnor som är ganska välkända som inte kom med i boken av olika skäl, men som, och jag tyckte ändå att jag tycker det var intressant att när man på något vis pratar off the record så visar sig den här väldigt välkända feministkvinnan söka efter ett mansideal som ligger ganska nära det traditionella. Så det finns på något vis en, jag tror att det är en kluvenhet också, och där man rent liksom, där man officiellt för fram en bild på en, där man vill ha en helt förändrad mansroll, och där väldigt många män i Sverige, speciellt unga män, inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till de här kraven. Jag har talat om en mänsklig schweizerkniv där mannen ska förväntas ha alla funktioner samtidigt. Inte vara dominant men stark, inte vara att det på något vis ska vara känslig men tuff. Så att det är på något vis så, jag tror att det uppfattas av väldigt många killar som en omöjlighet så att svårt. Uppnå, så att säga. Det är ett ideal som är ouppnåeligt. Så att, och även när det gäller utseendet så kan man inte förneka att det har betydelse. Vi vet idag att snygga män och kvinnor, det går bättre för dem i livet. De tjänar mer i genomsnitt och de kommer få ett bättre liv på många vis. Tittar man på Tinder och deras egna undersökningar visar sig att en överväldigande majoritet av män sållas bort bara på grund av utseendet. Och där männen på Tinder inte sållar bort kvinnor på samma sätt. Rent utseendemässigt. Så att det finns ju på något vis ändå en, det finns ett stänk av sanning i de här enormt överdrivna idéerna och tankarna som insemän har ändå kring hur kvinnor funkar och vad som är ideal.
Roten kommer från samhället i stort.
Men det där,
ja, jag tror det. Alltså, ja.
Jag tänker när du beskriver den här nya mannen. I mitt jobb så träffar jag ju många kvinnor i chefspositioner och handleder dem. Och någonting som jag slår mig ofta, det är att kvinnor som jag möter, de är oftast framgångsrika i sitt arbete. De är familjeförsörjare ofta, i alla fall den som tjänar mest hemma. Samtidigt har de kvar rollen som den som fostrar barnen, den som är projektledaren hemma, den som har alla sociala kontakter. Och de håller på att gå fullständigt sönder. Och de ska vara vackra och snygga. Och de ska baka ekologiskt bröd. Och det är fullständigt omöjligt att leva upp till det. Så att det är ju, jag tänker att det är inte bara män. Utan även, och nu pratar vi ju om en viss grupp av män och kvinnor. Det ska vi också komma ihåg. Finns ju, men den här idealbilden, den är ju väldigt tuff. Oavsett kön.
Ja, och jag tycker, jag har ju spekulerat lite där. när det gäller just de här ändrade socioekonomiska förhållandena där kvinnor håller på att köra om männen. Precis som du säger, att då, det är inte allt, kommer all, inte alls bli ovanligt i framtiden att kvinnan tjänar mer än mannen. När man tittar på utbildning och så vidare. När majoritet av alla i princip populäraste utbildningarna är majoritet kvinnor till exempel och så vidare. Så att vi ser det här inte bara, man ser det i USA, vi ser det här också i andra länder. Så att jag tror att det där kommer bli mer och mer vanligt. Och jag tyckte att det var intressant att spekulera lite i hur det hela kommer att avspeglas i privat, i relationer mellan män och kvinnor i framtiden. Kommer kvinnor så att säga att ha andra sätt att umgås, att uppvakta män, inte längre vara den, så att säga, förväntas vara den passiva parten, överhuvudtaget vad som kommer att hända. När, därför att det vi ser fortfarande är att kvinnor väljer uppåt, som det heter, som statsvetarna uttrycker det, det vill säga de söker efter en man med samma eller helst högre utbildningsnivå, framförallt intjäningsnivå som det heter. Så att det här har ingenting förändrat sig egentligen, inte hittills i alla fall. Och vi ser, vi, det finns väldigt många andra tecken på att kvinnor på något vis förhåller sig till de här nya realiteterna på ett annat vis. Assisterad befruktning som till exempel, där 45% senaste siffran jag såg, 45% är ensamstående kvinnor som vill ha barn. De behöver ingen man eller har inte kunnat hitta någon.
Inte hittat någon.
Tror jag. Så att det är väldigt mycket som händer i takt med de här förändringarna socioekonomiskt. Och det är ju spännande att spekulera i hur det här kommer att vara i framtiden. När jag intervjuade en väldigt välkänd svensk kvinna, feminist och debattör, så sa hon också off the record att, att hon har ju flera väninnor som är snygga, välutbildade, inte hittar man. Och liksom sättet att agera och umgås är beskrev att om de hittar en kille på krogen eller var det nu är någonstans, att de går hem och har kul ihop. Och sen får killen inte stanna, för hon vill inte äta frukost med honom. Mm. Det är mission accomplished. Och det är liksom ett sånt där kanske lite toxiskt manligt sätt att agera.
Eller hur? Det skulle man ju verkligen kunna säga.
Ja, och hon sa att det är flera av väninnor som har den här inställningen. Och det är på det viset. Så att frågan är lite grann vad som kommer hända. Om vi kommer fort. Är det så, ska vi säga, så djupt kodat det manliga och kvinnliga beteendet, att det, oavsett vad som händer socioekonomiskt, att det kommer fortgå, eller kommer det bli en förändring även på den här punkten?
Kommer
jag tycker
mogna?
Det är spännande. Ja,
ja, det beror lite grann på hur vi ser på det här med manligt och kvinnligt, om det är biologiskt eller om det faktiskt är kulturella en kulturell daning som vi har i vårt samhälle. Så det, jag tror också att, jag tänker också när jag läser om incelmännen och det här, det de står för, så är det ju primärt, alltså om vi tar bort det här, de som begår våldsbrott liksom, för det är, men så är det någonting som blir otroligt sorgligt, väldigt beklämmande. Men det är också någonting, och det är det vi pratar om tycker jag nu, därför att de är på något sätt lackmuspappret. Man ser, när vi tittar på incelmännen, så ser jag någonting i vårt samhälle. Att de är en produkt av vårt samhälle, liksom, av det här som vi pratar om. Det är bara att den här gruppen har hamnat helt snett. Liksom. Det är en del av den här obönhörliga utvecklingen. Och jag tänker ibland så här, är det så att vi befinner oss i ett paradigmskifte liksom, där någonting stort är på gång liksom? Och utifrån det perspektivet så kan jag ju känna att det känns spännande. Och det är klart att i de här skiftningarna så är det en grupp människor som alltid blir lidande. Så är det ju.
Ja, absolut. Och jag tror att det är ett paradigmskifte. Jag skulle nog säga att det är det. Det är två saker som har hänt. För att män som blir över har ju alltid funnits. Mm. Intressant. Och saker och ting tidigare var mer okomplicerat kan man ju tycka. Där granngårdens dotter gifter sig med grannpojken därför att det funkar bra ekonomiskt. Men det är två saker som har hänt. Dels handlar det om att kvinnans frigörelse, att hon kan idag leva ett liv och välja själv vem hon utifrån helt andra kriterier än tidigare, är självförsörjande och så vidare, tack och lov, och inte beroende av mannen. Det andra som har hänt är ju internet, Mm. De här killarna som tidigare blev över, så att säga, de var ju utspridda och träffades aldrig på något vis. Nu kan man ju träffas via internet, där man antingen kan välja att stötta och trösta varandra eller hetsa tillsammans mot kvinnor eller mot samhället, vad man nu väljer. Så det är ju det som har hänt. Mm. Så det är dels de här socioekonomiska förändringarna med internet som har gjort att det här har blivit en tidvis en toxisk brygd som i vissa extrema fall har urartat till våld, tyvärr.
När det gäller de här männen, du som psykiatriker, går det att säga någonting om, för det är naturligtvis massor med individer med massor med olika bakgrunder, men går det att säga någonting om hur kan man läka om man nu är en av de här männen? Vad är vägen framåt?
Alltså, en hel del har ju haft kontakt med psykiatrin på ett eller annat vis. Långt ifrån alla, men en hel del har ju det. Och det är också en av mina käpphästar har varit att psykiatrin och vården inte kan gå in i varje lite skrymsla av människors privatliv. Tyvärr är det så idag att psykiatrin tar hand om allt för mycket som den inte ska syssla med. Mm. Diagnostiserar i onödan, lägger in på avdelningar i onödan. Vilket gör att de som verkligen behöver vård inte får det på samma sätt. Mm. Det här är ett jätteproblem, det är ett poddavsnitt för sig, tror jag. Mm. Men så att det finns vissa av de här männen som definitivt behöver stöd och hjälp när de kanske lider av djupgående depressioner eller självmordstankar och så vidare, utan tvekan. Men i grund och botten handlar det om en situation där de har svårt att interagera socialt, där de inte kan hitta någon, och det kan på något vis inte vara vården eller psykiatrins uppgift att hitta en partner och att coacha på det viset. Det har man ingen möjlighet till överhuvudtaget. Men en hel del av de här behöver ju hjälp och stöd. Alltså jag som är medveten om det här problemet, när jag har den här typen av patienter, så ställer jag extra frågor som mina kollegor nog inte gör. Därför att jag vill också ringa in det här problemet och kanske ställer lite oväntade frågor, för att jag vill veta om det här också är en person som lever så här isolerat och som har den här problematiken, som kan vara en incel förutom andra problem som finns där. Så jag tror att det är värdefullt att ställa de här extra frågorna.
Du menar om sexualitet? Och...
Ja, skärmtid och sexualitet och tankar kring det.
Mm. Men alltså, jag kan inte låta bli, med mina fantasier och tankar ändå, är det inte en projektion på just partner? Kan det verkligen så hela livet stå och falla med om man hittar en partner? Det, alltså, är inte det en projektion? Är inte problemet någonting annat egentligen, eller?
Nej, men jag tror alla vill, nästan alla vill ju träffa någon och leva med en partner. Jag tror att det på det viset, och när man talar med incelmän, så är de vill ju, det handlar ju inte om, ja, vissa har ju frågat mig varför är de så sexfixerade, men det handlar ju inte om det naturligtvis. Sex är ju en för dem och för alla andra en bekräftelse på att man är attraktiv och att man duger, att man att någon annan tycker så mycket om en så att man vill göra det här. Men det är väl påfallande många säger att ja, men jag vill leva ett normalt liv, men jag vill vakna upp med en kvinna bredvid mig och ha mysigt och kunna göra saker och ting.
Att få känna sig sänd och älskad.
Ja, precis som vi alla andra. Så få människor väljer ju och vill leva totalt ensamma utan fysisk närhet hela sitt liv.
Absolut, ja, men det håller jag verkligen med om. Den här isoleringen måste ju vara en mardröm. Jag bara menar att jag tänker att det är så många som inte hittar en partner, precis som du själv har pekat på. Att det är, men man får närhet genom att vänner eller be en kompis om en kram och sitta nära en kväll när man är ledsen. Eller, det finns så många sätt att få närhet som inte behöver vara romantisk närhet.
Så är det, men jag tror att den här behovet av romantisk kärlek och ömhet är svårt att ersätta tror jag, med någonting annat. Det tror jag. Förutom det faktum att väldigt många av dem inte har nära vänner heller.
Nej.
Faktiskt.
Så det är ju...
Inte alla, men många.
Här har det blivit någonting som har eskalerat, tänker jag också. Alltså att det började som någonting, kanske i ganska tidig ålder också, av isolering. Och sen så sitter man framför nätet, framför datorskärmen, och sen hamnar man i den här en egen värld, en egen bubbla som man inte kan ta sig ur. Och det är ju en del av missbruksproblematiken också. Mm. När man jobbar med människor som är i missbruk, så är en av grejerna att bryta isoleringen, att inte hamna i isolation och i ensamhet och i AA, och där säger man ring ut till dina vänner, sök stöd. Men de här gör ju det av sådana som tycker exakt likadant. Ja. De har inga mentorer liksom.
Nej. Mm. Nej, så är det.
Mm.
Mm. Hur är det har varit för dig en talesperson för den här, eller talesperson var fel ord, men du har ändå lyft den här problematiken på alla i olika forum, ditt sommarprat, i böcker, i debattartiklar. Så du har ju blivit lite ett namn för den här gruppen. Mm. Hur har det varit för dig?
Väldigt omtumlande. Det har varit, alltså, jag levde ju nästan i 2 års tid undercover, under antagen identitet, för att komma de här. Det var väl det hade att göra med att jag ville komma så nära de här våldsbejakande och andra som möjligt. Men jag får ju hela tiden mejl och mess från, och håller kontakten också med vissa av de här männen. Och det är hjärtskärande och tidvis ganska påfrestande psykiskt, ska jag erkänna, att ha gjort det här och göra det här. Jag fick senast igår ett mejl från en igår kväll, och som anförtror sig och som har bestämt sig för att ta sitt liv om det här fortsätter. Oj. Och det är svårt, därför att jag hade ju ingen tanke på att bli någon sorts representant eller på något vis att slåss för deras sak, men det är svårt på många vis. Dels är det en ganska påfrestande tillvaro att vara undercover, även om det är på nätet, så tar det här över. Jag berätta om det i sommarprogrammet, det kan bli någon så ofrivillig komik, att jag gick så mycket in i det här så att jag reagerade med ilska när någon inkräktare som låtsades vara incel tog sig in och försökte då få information. Men det är också, det handlar ju också om att hålla isär yrkesroller, att å ena sidan vara författare, skribent, å andra sidan psykiater, där någon säger att de har för avsikt att ta sitt liv. Jag tar upp det i sommarprogrammet också. Jag tror att det är en av de första sakerna som jag nämner. Att jag får ett mess att från någon som har bestämt sig. Så att det är svårt. Men jag känner ju en enorm empati för de här männen. Och som är så bespottade och så missuppfattade av många. Och återigen är det att vissa som inte vill förstå eller ta in det här, och som känner sig provocerade av ämnet i sig, de är nog obotliga fall. Där finns det en sorts selektiv empati. De kan tycka väldigt synd om andra utsatta, men i det här fallet så finns det ingen sympati alls. De här ska bara rycka upp sig och inte gnälla så mycket, utan ta sig samman och så vidare. Ja, svaret på frågan är väl att
kan du känna dig lika oförstådd då? Fast du kommer från, du är välutbildad, du vet hur du tar det fram, du har ett stort kontaktnät, så du sitter ju i en helt annan position än den här målgruppen.
Ja.
Men kan du känna igen känslan att inte bli förstådd när du pratar för den gruppen?
Nej, det tycker jag inte. Jag, som du säger, jag har ju haft levt ett annat och lever ett helt annat liv, så att jag tror att Det faktum att den här gruppen som är medieskygg och misstänksam och ibland hatisk mot media därför att de har blivit utmålade som potentiella våldsverkare och terrorister hela tiden. Det faktum att jag vann deras förtroende, har säkert att göra med att de har sett hur jag uttalat mig i intervjuer, vad jag har skrivit och liksom, och det har jag fått bekräftelse på att jag är fair mot dem, jag är en rättvis bild och jag har en empati och en för dem utan att liksom naturligtvis köpa det hatiska narrativet och toxiska narrativet som finns hos många. Men anledningen är nog också att jag är läkare och psykiater, att det på något vis tror jag har varit en avgörande faktor, att de också känner att jo, men den här killen kan man prata med på ett annat sätt. Och jag är väldigt mån om, jag har fått oändliga förfrågningar från olika, från mediehåll att förmedla kontakt och så vidare, och det skulle aldrig falla mig in naturligtvis, därför att då svika deras förtroende. Det har varit en resa som fortsätter. Alltså det här kommer ju, det är ett ämne som aldrig kommer bli inaktuellt, tvärtom faktiskt.
Jag tänker också att förtroende är också någonting som har fallerat i vårt samhälle, där allting delas väldigt lätt och lättvindigt. Att förtroende är faktiskt någonting som är väldigt vackert och hedervärt, att få ett förtroende, även om det är för en bespottad, från en bespottad grupp, som i det här fallet då. Och så tänker jag också på det här när vi pratade om i början, om det polariserade samhället, att om debatten, att det gäller, som vi pratade om också, Ulrika, att debatten måste vi, i de här svåra ämnena, så måste vi ha flera bollar i luften. Det finns ju inte en sanning här. Utan de här männen är ju beklämmande, och det är också väldigt synd om dem. Det här är också en varningssignal för vårt samhälle, att det är någonting som vi måste ta itu med innan det går käpprätt åt fanders liksom.
Ja, jag tänker också det, och inte bara för att det kan gå käpprätt åt fanders, utan också för att vi är ett samhälle. Vi har ett ansvar som samhällsmedborgare att inkludera varandra.
Ja, jag har ju varnat senaste året upprepade gånger för en sak som jag har varit orolig för, nämligen skoldåd. Och det har jag tyvärr fått rätt. Jag minns att jag var inbjuden av Säpo att hålla en föreläsning. Och i slutet så var det frågestund, och då frågade jag, vad jag är orolig för? Är det någonting och då sa jag att jag är väldigt orolig för svenska skolor där ensamagerande elever kan ställa till det och utföra dåd. Och bara några dagar efter det så inträffade det här i Malmö.
Oj.
Och sen dess har Säpo avvärjt flera skoldåd. Och det är någonting som jag är orolig för. Och det har en beröringspunkt för det vi talar om. Med det vi talar om nu, just det, eller ofrivillig ensamhet och isolering. Och den här problematiken, vi har talat om psykiatrin och vården, men det handlar också om skolan. Där återigen, där man måste se till att pojkars sjunkande skolresultat hejdas. Där det krävs insatser. När det gick dåligt för flickor tidigare, så har man ju, så var ju både skolverk och samhälle krävde man insatser med all rätt. Men när det gäller pojkar så har det varit från visst håll sagt, har man sagt att ja, men det är en antipluggkultur, och det är en pojkar måste skärpa sig. Det är ett sorts individuellt ansvar man lägger på den enskilda skoleleven, pojken, vilket är för mig ofattbart. Så att där måste man göra någonting. Men skolan, där kan man ju se, på ett väldigt tidigt stadium kan lärarna se någon som håller på att, som inte riktigt är med i gemenskapen och sådär, att man liksom etablerar kontakt och ställer de här frågorna. Och förutom det så naturligtvis familj och vänner, alltså vi talar om skoldåd, huvudtaget terrordåd, oavsett förtecken, så vet vi då att i majoritet av fallen så har det funnits varningssignal innan. Familj och vänner har mer eller mindre känt till att någonting är på gång. Så att familj och vänner har också en väldigt viktig uppgift där, därför att man kan inte förvänta sig att Säpo ensamt kan täcka upp allt det här. Det är en omöjlighet. Så att det är ett samarbete från olika delar.
Skolan, socialtjänsten.
Ja, exakt.
Och inte minst psykiska diagnoser också. Som är...
Ja, i vissa fall så kan psykiatrin också göra någonting och så. Men det är en kombination.
Vi ska börja avrunda. Det känns som jag skulle vilja sitta här 3 timmar till. Om inte annat. Och, fördjupa allt möjligt. Men som avslutning, vi har pratat om problemet ur flera olika perspektiv. Och nu var vi inne lite på att det finns lite lösningar, samarbete mellan olika delar av samhället. Vad tror du behövs mer för att vi ska mogna och inkludera varandra, se varandra i vårt samhälle?
Man kan ju börja med att försöka börja lyssna på varandra och samtala, etablera kontakt och inte på något vis demonisera och förminska motståndaren, meningsmotståndaren. Det är viktigt att på något vis se dem, identifiera de problem som finns och inte tala i termer av krig, könskrig eller överhuvudtaget. Att vara lite mer lyhörd och respektfull mot de som inte tycker likadant. Och att en grupp som en utsatt grupp av olika skäl, oavsett hudfärg och religion och så vidare, sexuell tillhörighet, att man faktiskt lyssnar på dem och försöker sätta sig in i deras situation. Och vara konstruktiv, helt enkelt. Respektfull.
Respekt och konstruktiv. Och inte ställa grupp mot grupp.
Nej, precis.
Jag är glad för att de här männen åtminstone har en som talar för dem och visar oss andra att de finns och vad de behöver. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack Stefan. Tack Stefan Krakowski.
Tack.
Ja.
Nu fick vi att tänka på.
Ja, men det är ju... Jag tänker just att det finns något så otroligt sorgligt när människor hamnar i såna här just den här isoleringen när man där man skapar sig en egen värld liksom som inte överensstämmer sig alls nästan med den övriga världen.
Nej.
Och hur tokigt det kan bli liksom. Det gäller ju inte bara den här gruppen, det finns ju andra grupper också liksom som håller på det här sättet. Och det här är ju som han sa också, det här är ju ingen organiserad grupp det här heller. Den är ju väldigt heterogen liksom. De här incelmännen är vi pratar om såklart. Ja.
Men det här utanförskapet är ju vad det gör med oss människor.
Verkligen.
Att inte få vara med, eller känslan av att inte tillhöra ett sammanhang.
Just det.
Och i det här fallet då, inte få vara, känna sig älskad.
Nej.
Eller åtrådd. För det var ju väldigt, alltså fokuset är ju romantisk kärlek.
Ja.
För det här gänget.
Ja, det var ju både romantisk kärlek och också att inte få ligga. Är väl en del av deras stora sorg. Men jag tänker liksom, alltså bara att identifiera sig med att inte känna sig älskad, det kan vi ju i princip alla, i alla fall i perioder, känna igen oss i. Och så tänker jag på att det nog är väldigt många olika komponenter som styr den här gruppen, de här människorna som då blir incels. Jag läser också någonstans också att det faktiskt finns ett gäng kvinnor som också
såklart. Det är klart det måste finnas.
Som kallar sig för incelkvinnor. Liksom.
Det är klart att det finns.
Mm.
Men att han talar ju om det överskottet av män.
Ja, just det.
Som gör att
70 miljoner i Kina. Det är ganska mycket.
Det är några stycken.
Ja.
Men det, jag tycker det är så intressant det han också beskriver om att när han för fram den här gruppen som han uttrycker att han känner sån empati för och att han har mött och sett deras lidande så nära och försöker att sprida det, ge kunskap kring om den här gruppen. Dels för att de kan bli farliga, vi pratar skoldåd och så. Men också att det faktiskt är en stor grupp som far illa.
Mm.
Men att han möts av så mycket mothugg då om att, att den här gruppen män, att vårt system förtrycker kvinnor. Mm. Och då har vi inte plats för utsatta män.
Ja, men det är återigen det där att vi inte kan ha flera bollar i luften. Mm. För att vårt system förtrycker kvinnor, det är också sant.
Mm.
Men det är också sant att det är att de här männen är väldigt sorgliga och de behöver hjälp.
Mm. Och väldigt utsatta.
Ja, är väldigt utsatta. Mm. Och jag tänker också att, att hjälpen till de här männen är ju primärt för deras skull, men också för vårat, resten av samhället.
Mm.
Så att det inte blir, att det inte förvärras.
Mm.
Så att det inte blir fler terrordåd mot kvinnor eller liknande saker som har varit.
Mm.
Det handlar ju om omvårdnad, tänker jag.
Mm. Men jag tänker ju att det där märker jag ju också av när jag är ute och föreläser. Och då föreläser jag ju inte om incel och utsatta män.
Mm.
Men jag märker ju ändå den här polemiken.
Mm.
Att det män som uttrycker att de känner sig utpekade och att de är orsaken till kvinnornas utsatthet. Och att redan från början så finns det liksom i rummet en polemik att antingen är kvinnorna förtryckta eller så är männen utsatta av att de är beskyllda för saker. Mm. Bara för att de råkar vara födda till män. Att vi istället för att vi tittar på lösningar och tittar på, undersöker och utforskar det här, så blir det så snabbt i motsatser. Och
jag tycker, alltså jag blir alltid lite misstänksam när män uttrycker sig på det sättet. Därför att det finns ju ett, för jag tror att det också handlar lite om den tid vi lever i, att det är någonting som är, som håller på att förändras.
Mm.
Och att det är att vi män tappar sakta, men säkert, våra privilegier. Och de här männen vill inte vara med på den resan, i min upplevelse. Därför det finns, även om det är så att det kan se olika ut vad vi män bör ställa sig svars för, finns det också ett kollektiv, det manliga kollektivet, där vi agerar på ett visst sätt. Därför att vi är uppfödda i en viss kultur och vi är vana vid att få ta plats. Och det här måste medvetengöras för att vi ska kunna få till en förändring. Så att jag köper inte alltid det där att man, jag hör, jag förstår. Men det kräver någonting mera än att säga, jag tillhör inte de männen.
Nej, men man skulle ju önska att det var mer nyfikenhet och utforskande. Vad menar de? Vad då system, om man nu inte har sett det?
Ja, just det.
Vad, har det någonting med mig att göra?
Ja.
Och kan jag vara med och bidra till det på något sätt?
Ja.
Att det blir så snabbt krig istället för att ett gemensamt utforskande.
Exakt. Eller just att man känner sig utpekad. Det är samma som med rasism och fördomar.
Mm.
Som vi, i alla fall fördomar går vi alla och bär på. Liksom. Och vi måste titta på dem för att kunna få till en förändring.
Mm.
Men så fort vi går i baklås, då är det ju svårt.
Mm.
Och så är det här som vi har sagt nu väldigt många gånger. Nyfikenhet krävs i vårt samhälle, och att vi har flera bollar i luften samtidigt.
Mm.
Det är då det är någonting som händer.
Mm. Men det är inte lätt. Alltså.
Det är inte lätt.
Nej. Men vi försöker.
Ja, vi försöker.
Ja.
Inte minst med den här lilla podden.
Ja, precis.
Mm. Uh-huh. Tack för idag.
Tack. Hej.